Jag glömde min bibel så jag får läsa i telefonen. Jag skulle vilja läsa en vänlig påskberättelse, men det är ändå en berättelse som jag har burit med mig och som jag har levt med. Och som jag skulle vilja dela och läsa tillsammans. Lukas 24 och vers 13. Samma dag så var två av Jesu efterföljare på väg till byn Emmaus, som ligger drygt en mil från Jerusalem. De gick och samtalade med varandra om allt som hade hänt de senarna. Och plötsligt medan de gick där och pratade kom Jesus själv och började gå bredvid dem. Men fast de såg honom var det något som hindrade dem från att känna igen honom. Då stannade de och tittade sorg i blicken och en av dem som hette Kleopas svarade: "Du måste vara den enda som har varit i Jerusalem och inte har hört vad som har hänt de där senaste dagarna." Det här med Jesus från Nasaret, sa de. Han var profet som var fantastisk på att framföra Guds budskap. Han gjorde stora under genom Guds kraft och han var högt älskad av både Gud och människor. Men översteprästen och medlemmarna i det judiska rådet arresterade honom och förlämnade honom till romarna som dömde honom till döden och spikade fast honom på ett kors. Idag är det tredje dagen sedan allt detta hände och nu är vi helt uppskakade. Några av kvinnorna i vår gick ut i graven tidigt i morse och när de kom tillbaka berättade de att Jesu kropp inte längre fanns där. De hade sett änglar som sa till dem att han lever. Några i gruppen rusade därför dit och faktum är att kroppen var borta precis som kvinnorna hade sagt. Men Jesus såg dem inte. Då sa Jesus till dem: "Tänk vad lite ni förstår. Hur svårt ni har för att tro på det som förutsagt genom profeterna. Har han inte förklarat att Messias, den utlovade kungen, måste gå igenom detta lidande och efter det bli ärad och upphöjd?" Sen citerar han stycke efter stycke ur det och alla profeterna hade skrivit och förklarade vad Gud hade sagt om honom i alla böckerna i skriften. Vid det laget var de nästan framme i byn Emmaus. Det såg ut som om Jesus tänkte gå vidare. Men de hejdade honom och de bad ivrigt: "Stanna här hos oss över natten. Det börjar ju bli mörkt." Så Jesus följde med dem hem och när de sedan slagit för att äta. Då tog han brödet och tackade Gud för det, bröt det i bitar och räckte till dem. Och då plötsligt öppnade deras ögon och de kände igen honom. Men i samma stund försvunnen och de sa till varandra: "Visst kändes det som en eld som brann inom oss när han talade med oss på vägen och förklarade skriften för oss." Och utan att förlora någon tid så skyndade de tillbaka till Jerusalem där Jesu elva närmaste efterföljare och de andra som följde med honom och samlade. De två Emmausvandrarna har mött sammans med Jesus. Och Jesus, bland det sista som Jesus sa till sina lärjungar var att på samma sätt som Fadern har sänt mig, nu sänder jag er. Och så händer allt detta kring påsken, den korsfästelsen. Och de två lärjungarna beger sig hemåt dit de kom ifrån. Personligen så har jag alltid tyckt det varit lite svårt det här med att vara utsänd, att få sänd. Jag tänker att det ofta hör med hårt arbete och det blir en slags låsning. Om man arbetar och man arbetar och man gör och man gör och man sår och så tycker man att det händer inte så mycket. När Jesus gick och vandrade så hände sak efter sak i det han berättade och det han gjorde. Och jag känner mig inte riktigt i det som hände kring Jesus och lärjungarna. Kring jul så hände det någonting. Och jag säger det som en uppmuntran både till mig själv och till er med lite risk. För ni kommer förstå att ni kommer behöva mig som pastor. Utan det är någon annan som löser allt det som händer. Som en risk för mitt eget jobb. Så vill jag berätta om några händelser och några samtal som bara som bara kom till utan att det berodde på mig eller någon annan. Precis innan jul så samlades vi som vi brukar till onsdagsbön på kvällen. Och jag var ensam och det kommer några lite senare. Men in kommer en ung gymnasiekille. Jag trodde han hade gått fel. Men så började han berätta att han hade suttit hemma. Och så han känt, jag måste be och jag måste gå till kyrkan. Så har han så googlat vår hemsida och så har han sagt att vi såg att vi samlades till bön. Och så cyklade han snabbt ner hit och så var han med på bönen. Och så var han en trogen onsdagsbedjare i flera veckor. Och det var ingenting som berodde på mig eller någon annan. En av de mest oflashigaste samlingarna som vi har, så dök det bara upp min kille som längtade efter att få be och få vara i gemenskap i kyrkan tillsammans med Gud. Vid ett annat tillfälle så satt jag och Gabriella och satt och planerade och vi hade råkat glömma låsa dörren. Så när vi satt där och pratade med varandra och samtalade så kom det in en kille och frågade om han fick den, och det fick han. Och efteråt så kom han in och så började han prata och så kom vi snabbt in på tron. Han började berätta om vad han har varit med om. Och så fick vi be tillsammans med honom innan han rusade vidare med ölburken i handen till tåget. Jag hördes berättas om en måndagkväll när det var UV-scout här. Och UV hade olika stationer. In kommer en mamma med två små barn och återigen så frågar de, får vi låna toaletten? Men efteråt så är det en av döttrarna som frågar, hon som står där som UV-ledare, vad är bön och hur ber man? Och så fick Britta som då berätta lite om vad bön är, hur man ber, och så skickar hon med en inbjudan till våra samlingar. I början av veckan så satte jag upp affisch på vår anslagstavla. Så kom det en kvinna förbi och så såg hon en av Michael Jeff Jonsson. Och så frågade hon lite vem det var. Jag förklarade lite. Snabbt kom vi in på att hon gillade mer Jerry Williams. Och det gör jag också. Eller jag är uppvuxen med Jerry Williams. Min mamma älskade honom. Så vi I Can Jive tillsammans där ute. Men ganska snabbt så kom vi in på tron och hon sa liksom, ja, men i de tider där det är så kaotiskt, då måste ju religionen ha en särskild roll. Och så kom vi in på tron och så fick det avslutas med att jag fick be för henne. Hon frågade, kan du be för mig? Och så finns det fler tillfällen och händelser. Människor börjar söka och börjar längta helt utan att jag eller vi har gjort någonting. Det var inte så att jag tokbad innan jag gick ut och satt upp affischen. Det var inte så liksom att vi tokbad här ute när vi inte låsa dörren. Gud gör någonting mitt ibland oss. Jesus säger vid ett tillfälle, ni säger att skörden är om 4 månader. Men jag säger lyck, skörden är här och nu. Och vi är utsända som Jesu lärjungar, som troende, som Guds gemenskap, som församling och som enskilda. Och det enda som jag och Britta och flera andra, det var att vi tog någon minut för att lyssna. För att sen också när tron, samtalet kom in på tro, ge lite av vårt vittnesbörd. Vi är utsända av Jesus Kristus till den här världen. Och det beror kanske inte så mycket på oss själva, utan vi behöver inse att Gud redan finns. Bli utsända dit Gud redan finns. Där Gud redan gör någonting. Där han längtar. Där han samtalar med människor. Dit blir vi utsända. Gud redan finns. För det är så att Gud har en längtan, en dröm och en vision för den här världen. Och i Lukas 4 så säger han själv att Herrens ande är över mig, och han har smort mig till att predika glädjens budskap för dem. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna, syn för de blinda, för att ge dem betryckta frihet. Det är med det budskapet, med den längtan, med den drömmen vi blir utsända i den här världen. Vi har inget annat budskap än det budskap som Jesus själv hade. Ett annat budskap än Jesus själv. Det är det vi blir utsända med, och Gud redan där. Genom hela historien så har den växande kyrkan predikat Jesus så öppet och så enkelt att var och en förstår. Med Jesus som Herre, som frälsare, som helare, den som uppfyller i helig ande, den som kommer komma tillbaka och utplåna ondskan en gång för alla. De första kristna, de första troende blev förbjudna om Jesus när de var fängslade. Men så fort de lämnade fängelset så fortsatte de att prata om Jesus med risk för sina liv. Lite hånfullt av sina motståndare kallade kristna. Men deras bekännelse var hög, den var tydlig. Jag är kristen och jag tillhör Jesus. Det fanns inget annat än Jesus som de var utsända med. Men då kommer jag in i berättelsen om de två Emmausvandrarna. Man kan se på deras sätt att gå hemåt att de är inte lyckliga. Förmodligen går de framåt, böjda, de tittar i marken, de rör sig långsamt. De följer en väg som är bekant för dem, men det verkar som att de kanske inte har något egentligen mål. Visst, de återvänder hemåt, men vad hemmet blivit? Kanske de bara går dit för att de inte har någon annanstans att gå. Det är tomhet, det är besvikelse, det är förtvivlan, det är en sorg. Kanske de går och funderar på att det bara var för några år sedan som de träffade den här mannen som förvandlade deras liv. Som gav dem en ny livskänsla, som gav dem en helt ny riktning i livet. Då hade de lämnat byn, de hade följt främlingen, de hade följt Jesu vänner. De upptäckte en helt ny verklighet. En verklighet där förlåtelse och kärlek inte bara var ord, utan det var en verklighet. Den här främlingen från Nasaret hade gjort allting nytt. Han hade gjort glädjen och friden i deras liv till en daglig erfarenhet. De hade låtit världen få bli en värld full av enorma möjligheter. Om livet någon gång kan beskrivas som en danser, kanske det var under de åren tillsammans med Jesus för lärjungarna. Men nu var han död, hans kropp som hade haft en sån lyskraft hade brutits ner. Allt hade misslyckats, man hade förlorat honom. Det verkar som att de i viss mån också hade förlorat sig själva. De visste inte riktigt vägen vidare. De förlorade Jesus och kanske också förlorade sig själva. Är det inte så att livet i många består av en lång rad förluster? När vi föds så förlorar vi tryggheten i mammas mage. När vi börjar skolan så förlorar vi tryggheten i hemmet. När vi börjar jobba så förlorar vi skolans trygghet. Och så vidare och så vidare. Förlusten kan vara både stor och liten. Men vad gör vi när förlusten handlar om tron? När förlusten har fört övertygelsen om att livet har en mening. Förlusten av att Jesus finns. För kanske finns det och fanns det en tid i våra liv då vi orkade bära förlusterna. Vi uthärdade förlusterna med en styrka och med uthållighet. Men så längs livsvägen så upptäcker vi att det som har burit oss under så många år, det bär in. Bönen, tillbedjan, den andliga gemenskapen, det berör oss inte längre. Det som vi hållit så högt, det som vi har fostrats i så länge, Det värmer inte längre våra hjärtan. Det har inte någon betydelse i våra liv. Vi minns med sorg en tid då Jesus var så verklig för oss. Han var vår närmaste vän, han var vår rådgivare, han var vår guide. Han gav oss mod och tillit. Vi kunde känna hans närvaro. Men så inser vi någonstans att likt Emmaus vandrarna så är det någonting som har gått förlorat. Vi tänker inte så mycket längre, Jesus. Vi längtar inte längre efter att få vara i hans närhet. Och stegvis så har även Jesus blivit en främling för oss. Och på något sätt har vi tappat honom och tappat bort oss själva. Inte så att alla förluster drabbar varje enskild människa, men tillsammans så kanske vi känner igen oss om någonting. Så frågan är, vad gör vi med förlusterna? Vad gör sorgen? Är det så att vi döljer den för oss själva? Vi begraver den djupt in i det innersta och låser in det. Döljer vi den för våra medvandrare? Vi berättar inte för någon annan. Eller lever vi bara vidare? Ingenting hade hänt. Allt detta gör vi mer eller mindre. Men tänk om det fanns ett annat sätt att hantera förlusten som på allvar hjälper oss att ta hand om dem. För jag tror att vi varken kan prata eller arbeta bort förlusten och sorgen. Utan det vi kan göra är att gråta, att sörja djupt. Att ändan i våra gråtande hjärtan, det förenar oss med en lidande mänsklighet. Den öppnar upp en värld bortom oss själva. Där vi får ta del av, bortanför vår lilla värld av trygg säkerhet. Men där kommer också den oväntade nyheten. För mitt i all smärta, i all sorg, så hörs en märklig, provocerande röst ifrån himlen som säger: saliga de som sörjer, för de ska bli tröstade. Saliga ni som sörjer, ni ska bli. Det är inte de som tröstar som ska är saliga, utan de som sörjer. Det verkar som att mitt i tårarna, mitt i sörjande hjärtan, så finns det en gåva gömd ifrån Jesus. Kanske är det så att när vi sörjer förlusterna, tar det på allvar, så förstår vi också att livet är en gåva. Att livets skönhet och det heliga livet som vi ger en del är också ett liv fullt av bräcklighet och begränsning. Och mitt i de kontrasterna så hittar vi livet. Men i sörjandet av förlusterna så behöver vi medvetna om nåden ifrån Jesus. Vi kan inte sörja och komma igenom utan att ana att det också finns någonting nytt liv som finns tillgängligt för oss. Att mitt under allting så finns längtan efter kärlek, efter mening, efter gemenskap. Och där och då så hörs det också en röst från himlen där Jesus säger: min nåd är dig nog. Hoppet och drömmarna får komma tillbaka. Men för att göra denna upptäckt så behöver vi en särskild slags följeslagare. De båda, de går hemåt i sorg över de förlorat. Och där och då så kommer Jesus och slår följe med dem vid deras sida. De känner inte igen honom. Men plötsligt är det inte längre två människor, utan det är tre människor. Och allt är helt plötsligt annorlunda. De går inte längre och ser ner i marken, utan de ser in i främlingens ögon. Och Jesus börjar med att lyssna. Vad är det ni går här och samtalar om? Att höra om deras besvikelse, om deras sorg, om förvirringen, om deras förlust. Men när de har pratat klart, då börjar också Jesus tala. Och något händer och någonting förändras igen. Hans ord väcker deras uppmärksamhet. Hans ord fångar deras hjärtan. Förlusten, sorgen, rädslan, alla obesvarade frågor väckas aldrig av Jesus. Istället så lyfts de fram och de sätts i ett sammanhang som är mycket större än de själva. Och där finns glädjen, där finns hoppet och finns livet. Jesus hjälper Emmaus vandrarna att öppna deras ögon och deras öron. Att hjälpa dem att upptäcka det som finns bortom det synliga. Det måste finnas mer än det vi ser. Det är samma för oss att Jesus slår följe med oss på vägen. Vi är inte igen honom, men han går där. Han lyssnar till oss. Därefter att han ska också få tala in i våra liv. När han gör det, då börjar vi känna någonting. Vi börjar ana någonting. Hjärtan börjar värmas. Och i efterhand så kan vi säga att brann inte våra hjärtan. Låt dem få brinna igen. Jesu närvaro, Jesu ord, de lyfter oss. De gör oss medvetna om att våra liv faktiskt spelar en viktig roll nu och i Guds stora berättelse. Jesus, han är den som går med oss. Och han vill bli närvarande för oss och han vill tända våra hjärtan. Saliga ni som sörjer, ni ska ta det. Vi ber tillsammans. Tackar dig älskade Jesus att vi får komma till dig. Precis sådana som vi är med det vi är och med det vi har. Vi tackar dig för att du har slått följe med var och en på vår livsvandring. Tack att du går med oss oavsett om vi ser dig eller inte. Oavsett om vi känner igen dig eller inte. Jag tackar dig för att du lyssnar när vi kommer till dig. Vi får komma till dig och öppna upp allt det som vi är och det som vi har. Av glädje, av lycka, men också det som är sorg och det som är våra förluster. Herre, öppna våra ögon, öppna våra öron och våra liv. Att höra dina ord som kommer med liv in i våra liv. Herre, hjälp oss att komma till dig med våra sörjande hjärtan. Ge oss mod att ta emot tröst ifrån dig. Herre, gör våra hjärtan brinnande igen. Amen.